Kapitel 19. Svarta tornet. Rand och Min stod och såg på varandra utan att röra sig tills han slutligen sa: "Skulle du vilja följa med mig ut till bondgården?" Hon hajade till en aning vid ljudet av hans röst. "Bondgården? Egentligen är det en skola för de män som kommit på grund av min amnesti." Min bleknade. "Nej, jag tror inte. Mirana väntar på att få höra av mig och jag borde låta dem få veta de villkor du ställt upp så snart som möjligt. Någon av dem kunde promenera in i gamla stan utan att veta att de inte får, och du vill väl inte..." "Jag borde verkligen gå." Han förstod inte. Utan att ha träffat någon av lärjungarna var hon ändå rädd för dem. Män som kunde leda kraften. Män som ville leda kraften. Det var en fruktan han skulle ha kunnat förstå hos någon annan. Men han kunde också leda kraften. Och honom petade hon mellan rebenen och kallade för fåraherde. "Vill du ha en eskort tillbaka till Rosenkronan? Det finns faktiskt rånare i staden. Till och med på ljusa dagen. Inte många, men jag skulle inte vilja att du råkade ut för någonting." Hennes skratt var lite ostadigt. Det han sagt om bondgården hade verkligen fått henne ur balans. "Jag tog vara på mig själv medan du fortfarande vallade får, bondpojke." Plötsligt hade hon en kniv i vardera handen, en snabb rörelse. Och så försvann de in i ärmarna igen, inte riktigt lika smidigt som de hade kommit ut. Med betydligt mer nykter stämma sa hon: "Du måste sköta om dig, Rand. Vila, du ser trött ut." Till hans häpnad ställde hon sig på tå och sträckte sig upp så att hon kunde ge honom en lätt kyss på munnen. "Det är härligt att få se dig också, fåraherde." Och med ännu ett skratt, denna gång förtjust, slank hon ut. Muttrande för sig själv drog Rand på sig rocken igen och gick in till sovrummet för att hämta svärdet. Det stod längst bak i klädskåpet, en mörk möbel med snidade rosor, tillräckligt hög och bred för att rymma 4 mäns kläder. Han hade verkligen börjat bli en lysten bock. Min bara skojade med honom. Han undrade hur länge hon skulle fortsätta retas bara för att han försagt sig en enda gång. Han öppnade en låda i en byrå med lapisinläggningar, stack in handen under strumporna som låg där och drog fram en rejäl tygpåse som skramlade när han stoppade ner den i rockfickan, samt en mycket mindre påse av sammet som hamnade ovanpå hans angreel. Silversmeden som hade tillverkat innehållet i den större av påsarna hade varit överlycklig över att arbeta för draken återfödd och inte velat ta emot betalningen. Guldsmeden som hade gjort det ensamma föremålet i den andra påsen hade begärt 4 gånger så mycket som Bashir sa att arbetet var värt, och det hade krävts 2 spjutjungfrur som bevakade honom tills han var färdig. Han hade haft denna utflykt till bondgården i sinnet en tid redan. Han tyckte inte om Tame och Luz Tharin skulle fara upp till ytan när han var i närheten. Men han kunde inte fortsätta att undvika platsen, särskilt inte nu. Så vitt han visste lyckades Tame väl med att hålla lärjungarna borta från staden. Rand hade åtminstone inte hört talas om några tillbud, och det skulle han ha gjort om det varit några. Men förr eller senare skulle nyheten om Mirana och hennes delegation nå bondgården med de vagnar som forslade dit matvaror eller med nyanlända lärjungar. Och eftersom rykten fungerade som de gjorde skulle 9 Aishajer bli 9 röda systrar, eller 90, som jagade män för att stilla dem. Oavsett om följden av detta blev att lärjungarna rymde eller att de kom in till Caimlin för att själva slå till först, måste han hindra det innan det började. Det gick redan alldeles för många rykten om Aishajer i Caimlin, vilket var ännu ett skäl till ett besök. Alanna, Varin och flickorna från Tjufloden hade vuxit till att bli halva vita tornet, om man skulle tro vad som sades på gatorna. Och det florerade åtskilliga andra historier om Aishajer som smög sig in i staden, tog sig igenom portarna nattetid. Berättelsen om en HD som helade strykarkatter var så utbredd att han nästan kunde tro på den själv. Men trots alla Bashirs försök att hitta källan till ryktena kunde de inte bekräftas. Lika lite som de som gjorde gällande att kvinnorna som eskorterade draken återfödd överallt i själva verket var förklädda Aesir. Utan att tänka på det vände Rand sig om och stirrade på en vägg som smyckades av lejon och rosor i relief. Stirrade bortom den. Alana var inte längre på Coulains jakthund. Hon var på helspänn. Och hade hon inte varit HD skulle han ha sagt att hennes nerver var i olag. Under natten hade han vaknat en gång och varit säker på att hon grät. Så stark hade känslan varit. Ibland hade han nästan börjat glömma bort hennes närvaro tills han påmindes genom någonting som detta. Man kunde förmodligen vänja sig vid vad som helst. Denna morgon var Alana ivrig, förutom spänningen. Iver verkade vara den bästa beskrivningen av vad han kände. Han kunde slå vad om hela Caimlin, att syftlinjen från hans ögon till hennes gick rakt mot rosenkronan. Han kunde slå vad om att Varin var med henne. Inte 9 Aesir, 11. Luce Tharyn mumlade oroligt. Det lät som om han undrade om han var uppträngd mot en mur. 11 stycken och 13 skulle kunna övermanna honom lika lätt som man plockar upp ett spädbarn. Om han gav dem någon möjlighet. Luce Tharyn började skratta tyst. Ett hest skratt med gråt i. Så hade han glidit bort igen. En kort stund övervägde Rand att hämta Somara och Enaila. Men så gjorde han en portöppning ovanför den blå och guldmönstrade mattan på sovrumsgolvet. Så vresiga som de var denna morgon skulle säkert någon av dem säga någonting dumt innan besöket på bondgården var över. Och med de tidigare besöken i minnet ville han inte att studenterna hela tiden skrämt skulle titta sig omkring efter ett tjog spjutjungfrur. Det var inte nyttigt för deras självförtroende. Och självförtroende var något som de behövde om de skulle överleva. Chaim hade rätt när det gällde en sak. Att hålla Sidin inom sig fick en att känna att man levde. Och det var inte bara det att sinnena förstärktes. Trots den svarta smitta och trots känslan av att ens inre fläckades av oljigt träck så var det någonting som hände när kraften samtidigt försökte smälta ned den och frysa en till is. När ett felsteg eller ett svagt ögonblick betydde döden. Ljus, man visste att man levde. Inte desto mindre sköt han undan urkällan så snart han stigit ut genom portöppningen. Och inte bara för att bli kvitt smittan innan den fick honom att spy. Den kändes värre än tidigare, ännu vedervärdigare än förut, om det nu var möjligt. Det verkliga skälet till att han släppte kraften var att han inte vågade möta Chaim med Sidin i sig och Luce Tharyn i sitt huvud. Gläntan var brunare än han mindes den. Fler löv knastrade under hans stövelsulor och färre satt kvar på träden. Några av tallarna var helt gula nu och flera läderbladsträd stod döda, grå och kala. Men om gläntan hade ändrat sig så var bondgården nästan oigenkännlig. Boningshuset såg ut att vara i betydligt bättre skick med sitt nya halmtak och ladan var helt ombyggd. Den var mycket större än förut och lutade inte det minsta. Bredvid ladan fanns en stor hage full med hästar och kornas och fårens kättar hade flyttats längre bort. Nu hade även jätterna fått kättar medan hönsen var inrymda i prydliga rader av burar. Den närmaste skogen hade röjts bort. Mer än ett dussin långa vita tält stod i en rad bortom ladan. Och i närheten reste sig stommen till två hus som skulle bli mycket större än boningshuset. Utanför vilket en samling kvinnor satt och sydde medan de såg på hur ett tjogtal barn lekte med tunnband, bollar och dockor. Den största förändringen var lärjungarna. varav de flesta bar åtsittande svarta rockar med höga kragar och inte många svettades trots värmen. De måste ha varit gott och väl 100 i alla åldrar. Luften tycktes fylld av känslan av Shaidin. Några av männen övade olika vävar, satte eld på stubbar, splittrade stenar eller fjättrade varandra med band av luft. Andra använde kraften för att med flöden av luft bära på vattenhinkar, skjuta gödselkärror från ladan eller stapla ved. Alla brukade inte kraften. Henry Hashlin höll uppsikt över en rad män med bara överkroppar som gick igenom olika fäckningsmönster med övningssvärd. Hashlin, en kar med bara en tunn krans av vitt hår och svullen röd näsa, svettades mer än sina elever och längtade säkerligen efter sitt vin. Men han var lika noggrann med undervisningen som under sin tid som svärdskommandant i drottninggardet. Sherrick, en gråhårig gorsian från Rödvattnets sept, som blivit av med högerhanden, betraktade två rader skjortlösa män med sin hårda blick. Männen i den ena raden sparkade lika högt som sina egna huvuden, snurrade runt och sparkade, snurrade igen och sparkade med andra foten, om och om igen. De andra boxade i luften framför sig så fort de förmådde. Överhuvudtaget var det något helt annat än den ömkliga handfull Rand hade sett förra gången han var där. En svartklädd man i yngre medelåldern ställde sig bredbent framför Rand. Han hade en vass näsa och hånfullt krökta läppar. "Och vem är du?" frågade han uppfordrande på Terrorborn-mål. "Jag förmodar att du har kommit till Svarta tornet för att gå i lära. Du borde ha väntat i Camelin på vagnen som skulle ta dig hit. Då hade du haft ytterligare en dag på dig att glädja dig åt din fina rock." "Jag är Randall Thor," sa Rand lågmält. Lågmält för att inte ge utlopp för sin ilska. Det kostade ingenting att vara hövlig, och om inte den här narren snart bestämde sig för att det var ett billigt pris att betala. Hånleendet blev om något bredare. "Så du är han, säger du?" Han mönstrade oförskämt Rand uppifrån och ner. "Jag tycker inte du ser så fantastisk ut. Jag tror att jag själv skulle kunna." Ett flöde av luft fick fast form strax innan det slog till honom under örat och han dråsade ihop i en hög. "Ibland behöver vi hård disciplin," sa Tame, samtidigt som han kom fram och ställde sig över mannen på marken. Hans röst var nästan fryntlig, men den blick han riktade mot mannen som han hade fällt till marken skulle ha kunnat döda. "Man kan inte tala om för en man att han har makt att få jorden att skaka och sen förvänta sig att han ska vara blygsam." Drakarna som klängde upp för ärmarna på hans svarta rock glittrade i solskenet. Den ena kunde vara av guldtråd, men vad fick den blå att glimma så? Plötsligt hojtade han: "Kishman, Rochade, släpa undan Talvar och häll vatten på honom tills han vaknar. Och hela honom inte, ett verkande huvud kanske kan lära honom att tänka på vad han säger." Två män i svarta rockar, yngre än Rand, kom springande och böjde sig över Talvar. Sen tvekade de med en blick på Tame. Strax kände Rand hur de fylldes av Shaidin. Flöden av luft lyfte upp Talvars slappa kropp och de båda männen traskade iväg med honom svävande mellan sig. "Jag borde ha dödat honom för länge sedan," flämtade Luce Tharyn. Jag borde. Rand kände en rörelse mot urkällan. "Nej, bränne dig," tänkte Rand. "Nej, det där låter du bli. Du är bara en fördömd röst." Luce Tharyn flydde med ett bortdöende tjut. Rand tog ett långsamt andetag. Tame betraktade honom med sitt halvleende. "Du lär dem att hela." "Det lilla jag kan. Det är det första jag gör, redan innan jag lär dem hur man gör för att inte svettas ihjäl i det här vädret. Ett vapen är inte mycket att ha om man måste kasta bort det så fort man blir sårad. Som det är nu har jag haft en som dött av att ta in för mycket och tre som bränt ut sig själva. Men än så länge är det ingen som dött av ett svärdshugg. Han lyckades lägga in en ansenlig mängd förakt i ordet svärd. Jag förstår, sa Rand bara. En död och tre utbrända. Förlorade Eichedena så många i tornet. Men å andra sidan gick de mycket långsammare fram. De kunde kosta på sig det. Vad menade Karn med svarta tornet? Jag tycker inte att det låter bra, Tame. Luce Tharyn hade börjat mumla och gny igen, nästan så högt att man urskilde orden. Den höknäste mannen ryckte på axlarna och såg på gården och lärjungarna med ägarens stolta leende. Ett namn som lärjungarna använder. Vi kunde knappast fortsätta att kalla det här för bondgården. De trivdes sannoliken inte med det. De ville ha någonting mer. Svarta tornet för att väga upp vita tornet. Han la huvudet på sned och nästan sneglade på Rand. Jag kan förbjuda det om ni så vill. Det är inte svårt att ta ett ord från mäns läppar. Rand tvekade. Det skulle kanske vara nog så lätt att ta ordet från deras läppar, men inte ur deras huvuden. Det måste heta någonting. Han hade inte tänkt på det. Varför inte svarta tornet? Fast när han tittade på bondgården och husstommarna, större men bara trä, fick namnet honom att le. Låt det vara kvar. Kanske hade vita tornet en gång haft en lika anspråkslös början. Inte för att svarta tornet skulle hinna växa till någonting som kunde mäta sig med det vita. Det fick hans leende att blekna och han tittade sorgset på barnen. Han lekte precis som dem. Låtsades att det fanns en möjlighet att bygga upp någonting som skulle kunna vara. Samla ihop lärjungarna, Tame. Jag har några saker att säga dem. Från början hade han bara tänkt samla dem kring sig. Och när han såg hur många de var tänkte han att han kunde tala från den rangliga vagn som nu dock tycktes vara försvunnen. Det visade sig emellertid att Tame hade ett podium som användes för tillkännagivanden. Ett fyrkantigt block av svart sten som var så fint utskuret och polerat att det glänste som en spegel i solljuset, med två trappsteg inhuggna på baksidan. Det stod på en öppen plats bakom boningshuset och runt det var marken kal och hårdtrampad. Kvinnorna och barnen samlade sig i en klunga för att se på och lyssna. Uppifrån stenblocket kunde Rand se en del tecken på hur långt James rekryteringsturer hade sträckt sig. Jahar Narishma, den unge mannen med gnistan som Tame hade pekat ut, hade mörka ögon, lika stora som en flickas. Ett blekt ansikte fyllt med självtillit och håret delat i två långa flätor med silverbjällror i ändarna. Tame hade själv sagt att han kom från Arafel, men Rand såg själv en annan man med den typiska kinariska hårknuten och två med de genomskinliga slöjor som både män och kvinnor bar i Terraborn. Det fanns karar med sneda, chaldenska ögon och korta, bleka män från Camelin. En gammal man hade spetsigt pomaderat pipskägg som en tairensk furste. Vilket han dock säkerligen inte var, inte med det rynkiga, väderbitna ansiktet. Och inte mindre än tre stycken hade skägg men kala överläppar. Han hoppades att Tame inte hade dragit på sig Shamels uppmärksamhet genom att göra rekryteringsräder i själva Ilien. Han hade väntat sig huvudsakligen yngre män, men släthyade anleten som Ebens och Fedwins vägdes upp av skalliga gässor och gråsprängda kalufser. Vissa ännu gråare än Jamers. Vid närmare eftertanke insåg han emellertid att det inte var särskilt underligt att lika många gubbar som ynglingar kunde lära sig att leda kraften. Han visste inte hur man höll tal, men han hade grunnat mycket över vad han ville ha sagt. Inte över den första biten visserligen, men med lite tur skulle den vara snabbt överstökad. Förmodligen har ni allihop hört historier om att tornet, vita tornet, har splittrats. Nå, det är sant. Det finns en samling avfällingar bland Eishedena som mycket väl kan komma att stödja mig, och nu har de skickat en delegation. De är 9 stycken och nu sitter de i Camlin och väntar på att jag ska värdigas ta emot dem. Så tro inte på några vilda rykten när ni får höra talas om Eishedjer i Camlin. Ni vet varför de är här, och om någon berättar någon rövarhistoria kan ni skratta dem rätt i ansiktet. Ingen visade någon reaktion. De bara stod där och stirrade på honom, synbarligen utan att ens blinka. Tame log ett skevt leende. Rand la handen på den större av de båda påsarna han hade i fickorna och fortsatte med den del han hade utarbetat mer detaljerat. Ni behöver ett namn. På gamla språket betyder Eishedje allas tjänare, eller någonting mycket nära det. Det är svårt att översätta gamla språket exakt. Själv kunde han bara några enstaka ord. Några som Ashmodin lärt honom, några från Moraine och ytterligare en del som läckte igenom från Luce Therins minnen. Det uttryck han behövde hade emellertid Bashir kunnat bistå med. Ett annat ord på gamla språket är Ashaman. Det betyder vakt eller vakter eller försvarare och kanske ytterligare några saker. Gamla språket är som sagt väldigt flexibelt. Vakt verkar emellertid vara den bästa översättningen. Men det rör sig inte om vilken försvarare eller vaktpost som helst. Det gick inte att kalla en man som försvarade en orättfärdig sak för Ashaman. Och aldrig en ond man. En Ashaman var en man som försvarade sanning och rättvisa för alla. En vakt som inte gav vika ens när allt hopp var förlorat. Ljuset skulle veta att hoppet var förlorat när Tarmogaidon kom, om inte förr. Det är vad ni är här för att bli. När ni är färdiglärda här är ni Ashamaner. Ett sål drog genom församlingen som en vind över torra löv när männen prövade ordet. Men det dog snabbt ut igen. Uppmärksamma ansikten tittade upp mot honom och han kunde nästan se hur de spetsade öronen för att få höra fortsättningen. Det var åtminstone lite bättre än förut. Det klirrade svagt om tygpåsen när han tog fram den ur fickan. Eishedjer börjar som noviser, blir sedan antagna och slutligen fullvärdiga Eishedjer. Ni kommer också att genomgå olika grader. Men inte som deras. Hos oss kommer ingen att bli utestängd eller ivägskickad. Ivägskickad. Han skulle göra allt utom möjligen att binda fast dem för att hindra att någon som kunde leda kraften det minsta gav sig av. När en man först kommer till Svarta tornet, han tyckte inte om namnet, kommer han att kallas soldat. För det är vad han är när han kommer för att sluta sig till oss. En soldat som kämpar mot skuggan. Men inte bara skuggan, utan alla som förtrycker rättvisan eller de svaga. När en soldat uppnår en viss skicklighetsgrad kommer han att kallas för hängiven och bära en sån här. Ur påsen tog han fram en av de broscher som silversmeden hade tillverkat. Ett litet glänsande silversvärd, perfekt avbildat med det långa fästet, de böjda parerskydden och den svagt krökta klingan. Tame. Tame kom fram till stenblocket med stela steg och Rand böjde sig ner för att fästa broschen på den höga kragen på hans rock. Mot det kolsvarta ylletyget tycktes det skina än starkare. Tames ansikte var ungefär lika uttrycksfullt som stenen under Rands fötter. Rand räckte honom påsen och viskade. Ge dem här till dem som du anser är redo, fast försäkra dig om att de är det. Han rätade på sig och hoppades att broscherna skulle räcka. Han hade verkligen inte väntat sig till närmelsevis så många män här. De hängivna som skärper sina färdigheter tillräckligt långt kommer att kallas för Ashamaner och bära denna. Han tog fram den lilla sammetspåsen och höll upp dess innehåll. Solstrålarna glittrade i det skickligt arbetade guldet och den djupröda emaljen. Den slingrande formen var en exakt avbildning av varelsen på drakbaneret. Också den fäste han på Thames krage på andra sidan, så att draken och svärdet glänste på varsin sida om hans hals. Den första ashamanen var väl jag själv, sa han till lärjungarna. Men Mastrim Thame är den andra. Thames ansikte fick en sten att verka mjuk. Vad var det för fel på karn? Jag hoppas att ni alla ska bli ashamaner med tiden. Men vare sig ni blir det eller ej, vill jag att ni ska komma ihåg att vi alla är soldater. Många strider stundar, kanske inte alltid de vi väntar oss. Och slutligen kommer sista striden. Ljuset givet att det verkligen är den sista. Om ljuset skiner över oss kommer vi att segra. Vi ska segra, eftersom vi måste segra. Det borde ha blivit något slags jubel när han tystnade. Han trodde inte sig själv om att vara en talare av det slag som får folk att hoppa och tjuta, men dessa män visste varför de var här. Någon form av reaktion borde ha uppstått när han sa att de skulle segra. Men det enda svar han fick var tystnad. Rand hoppade ned från stenblocket och Thame beordrade kort: återgå till era lektioner och uppgifter. Lärjungarna, soldaterna, lämnade platsen nästan lika tyst som de hade stått där, utan mer ljud än ett lågmält mummel. Thame tecknade mot boningshuset. Han höll påsen med svärdsbråserna så hårt att det var ett under att ingen av dem stack honom genom tyget. Om ers nåd draken har tid med en bägare vin. Rand nickade. Han ville gå till botten med det här innan han återvände till palatset. Det stora rummet i främre delen av huset var ungefär som man kunde vänta sig. Ett kalt, rensopat golv med omaka pinnstolar uppställda framför en eldstad i rött tegel som var så ren att man omöjligen kunde tro att det någonsin brunnit en eld där. En vit duk med blommor broderade längs kanterna täckte ett litet bord. Sora Grady kom in utan ett ord och ställde en träbricka på bordet. På brickan fanns en klarblå karaff med vin och två vitglaserade bägare. Rand hade trott att det hade gått för lång tid för att hennes blick skulle kunna göra ont, men hennes anklagande ögon fick honom att bli glad när hon gick. Hon hade svettats, insåg han. Thame slängde påsen på brickan och tömde genast en av bägarna. Lär du inte kvinnorna ditt koncentrationsknep, frågade han. Det är grymt att låta dem svettas när deras män inte gör det. De flesta vill inte veta av det, sa Thame korthugget. Deras makar och fästmän försöker lära dem, men de flesta vägrar att ens lyssna. Det skulle ju kunna ha med Sidin att göra. Rand blickade ner i bägarens mörka vin. Han måste gå försiktigt fram här och inte brusa upp bara för att han blev irriterad. Det gläder mig att rekryteringen går så bra. Du sa att du skulle göra oss jämställda med tornet. Vita tornet. Vita tornet. Svarta tornet. Vad skulle sagoberättarna skapa för berättelser om det? Om det nu skulle finnas några sagoberättare kvar. På mindre än ett år. Och om det fortsätter i den här takten kommer du att lyckas. Jag förstår inte hur du kan hitta så många. Silar man tillräckligt mycket sand, sa Thame stilt, så hittar man förr eller senare en del guldkorn. Jag överlåter den sysslan åt andra nu. Utom en tur då och då. Damer, Grady. Det finns ett dussin karar jag kan anförtro att sköta sig själva en dag. De är tillräckligt gamla för att inte göra någonting dumt. Och det finns tillräckligt många yngre män som är starka nog att skapa en portöppning. Om inte så mycket mer, för att följa med de äldre män som inte kan göra det. Ni kommer att ha 1000 man här innan ett år har gått. Hur går det med dem som jag skickar vidare till Camlin? Har ni byggt upp en här med dem ännu? Där har ni era 1000 man flera gånger om. Jag överlåter det åt Bashir, sa Rand stillsamt. Thames läppar kröktes i en nedsättande grimas och Rand ställde ifrån sig bägaren innan han riskerade att krama sönder den. Så vitt han visste gjorde Bashir vad han kunde med dem i ett läge norr om staden. Vad han kunde med hänsyn till att de var, som Saldanen uttryckte saken, en trasig samling av utfattiga bönder, förrymda lärlingar och misslyckade hantverkare som aldrig hållit i ett svärd, ridit på en häst eller varit längre än 5 mil från platsen där de fötts. Rand hade allt för många andra bekymmer för att tänka på dem. Han hade sagt till Bashir att göra vad han ville med dem och inte störa honom så länge de inte gjorde revolt. Han betraktade Tame som inte gjorde några försök att dölja sitt förakt och satte händerna bakom ryggen när han knöt dem. Luce Therin brummade i bakgrunden som ett eko av hans egen vrede. Vad är det som har farit i dig? Du har varit som ett åskmoln ända sedan jag satte på dig de där broscherna. Är det någonting som har med dem att göra? I så fall begriper jag det inte. Kararna kommer att uppskatta sina egna mer sedan de sett draken återfödd ge dig dina. Du kanske inte kommer att behöva upprätthålla disciplinen genom att klubba ner folk. Nå, vad har du att säga? Han hade börjat nog så bra, i en ton som var lugn om också inte direkt mild. Han hade inte avsett att den skulle vara mild. Men allt medan han talade hade hans röst blivit hårdare och starkare. Han hade inte rutit, men den sista frågan hade haft skärpan hos ett piskrapp. Den andra genomgick en överraskande förändring. Tame bokstavligen skakade. Av vrede, trodde Rand, inte skräck. Men när skakningarna bedarrade var han åter sitt gamla jag. Sannligen inte vänlig, en aning hånfull, men helt avslappnad och med fullständig kontroll över sig själv. Eftersom ni måste veta det så är det Aesedena som bekymrar mig. Aesedena och er. 9 Aesedir har kommit till Camlin, vilket tillsammans med de båda som redan är där blir 11. Sen kan det hända att det finns en eller två till. Jag har inte lyckats finna dem ännu, men... Jag sa åt dig att hålla dig borta från staden, sa Rand tomlöst. Jag har hittat ett par karar som kan ställa frågor åt mig. Tames röst var torr som damm. Jag har inte varit närmare staden än så här sedan jag räddade er från den grå mannen. Rand lät detta passera. Nästan. Rösten i hans huvud var för låg för att vara begriplig, men likväl som ett iskallt åskmuller. De kommer att kunna fånga rök med händerna innan de fångar tomma rykten. Detta sa han med allt det förakt han kände. Skulle Tame ha räddat honom? Och mannen ryckte till. Utåt sett verkade han fortfarande lugn och oberörd, men hans ögon kunde ha varit ett par mörka juveler. Och om de ansluter sig till röda Aja? Hans röst var sval, tonen road, men ögonen glittrade. Det finns röda systrar ute på landsbygden. Flera uppbåd som alla har anlänt de senaste dagarna. De försöker hindra män som är på väg hit. Jag ska döda honom, ropade Luce Therin. Och Rand kände hur han famlade efter Shireen. Försvinn, sa han bestämt. Famlandet fortsatte, liksom rösten. Jag ska döda honom och sedan de andra. De måste stå i hans tjänst. Det är uppenbart. De måste stå i hans tjänst. Försvinn, röt Rand ljudlöst till honom. Du är bara en röst. Ingenting annat. Luce Therin sträckte sig efter urkällan. Åh, ljus. Jag dödade dem allihop. Alla som jag älskade. Fast om jag dödar honom kommer det att bli bra. Jag kan gottgöra det om jag äntligen dödar honom. Nej, ingenting kan gottgöra det. Men jag måste ändå döda honom. Döda dem alla.
Jag måste. Jag måste.
Nej, skrek Rand inuti huvudet. Du är död, Luz Tharin. Jag lever, bränner dig och du är död. Du är död. Plötsligt blev han medveten om att han stod stöd mot bordet och höll sig uppe med händerna medan knäna sviktade och muttrade, du är död, jag lever och du är död. Men han hade inte gripit Sidin och det hade inte heller Luz Tharin. Darrande vände han blicken mot Chaim och såg till sin förvåning en bekymrad min i hans ansikte. Ni måste hålla stånd, sa Chaim tyst. Om det går att hålla undan vansinnet måste ni göra det. Priset för att ge vika är allt för högt. Jag ska inte ge vika, sa Rand och rätade på sig. Luz Tharin var tyst. Det kändes som om han var ensam i sitt huvud. Bortsett från Alana naturligtvis. Har de röda gripit någon? Inte vad jag har hört. Chaim betraktade honom vaksamt, som om han väntade sig ännu ett utbrott. De flesta av lärjungarna kommer hit via portöppningar nu. Och så mycket folk som rör sig på vägarna nu kan det inte vara lätt att hitta en man på väg hit, om han inte pratar för mycket. Han var tyst en kort stund. Hur som helst skulle det inte vara svårt att bli av med dem. Nej. Hade Luz Tharin verkligen försvunnit? Han önskade att det var så och visste hur dåraktigt det vore att tro det. Om de börjar gripa män måste jag göra någonting, men som det nu är utgör de inget hot. Inte ute på landsbygden. Och tro mig, ingen som Elaida skickar ut lär ansluta sig till Aes Sedena i Caimlin. Båda grupperna skulle förmodligen hellre välkomna dig än varandra. Och de som inte är ute på landsbygden. 11 stycken. Det skulle inte behövas mer än några olyckshändelser för att minska det till ett mycket tryggare antal. Om ni inte själv vill befläcka era händer är jag villig att... Nej. Hur många gånger måste jag säga det? Nej. Om jag känner att en man leder kraften i Caimlin kommer jag efter dig, Chaim. Det svär jag. Och tro inte att du kan hålla dig så långt bort från palatset att jag inte känner det och på så vis gå säker. Om någon av Esedena faller död ner utan anledning vet jag vem som bär skulden. Märk mina ord. Ni stakar ut vida gränser, sa Taim med torr stämma. Om Shamel eller Demandred får för sig att reta er med några döda i Seder på er egen tröskel är det alltså mina ådror som ska öppnas. Det har de inte gjort hittills och du får hoppas att de inte börjar med det heller. Märk mina ord, säger jag. Jag hör och jag lyder naturligtvis, er snåd draken. Den högnäste bugade sig lätt. Men jag menar fortfarande att 11 är ett farligt antal. Rand kunde inte låta bli att skratta. Taim, jag tänker se till att de dansar efter min pipa. Ljus, hur länge sedan var det han spelade på sin flöjt? Var var hans flöjt? I bakhuvudet hörde han hur Luz Tharin skrockade tyst.